Vi tonar in. Interiör ett café. Ola och Tobbe sitter och fikar. Klipp till gatan utanför. En motorcykel med två personer på tvärnitar. Båda personerna har svarta skinnställ och svarta hjälmar. Visiret är oljeglasigt. Föraren sätter ner foten och passageraren hoppar smidigt av. En form av tyst kommunikation ser ut att pågå i 3 sekunder. Klipp till kaféet. Tobbe och Ola pratar och tittar sedan mot dörren som slits upp. Passageraren från motorcykeln utanför stormar in på kaféet, springer fram till disken och sliter åt sig en kanellängd som ligger snyggt upplagd på en tallrik vid kassan. Höjer sedan armen i luften med längden, skrattar elakt för att sedan pressa ner längden i sin ryggsäck och springer därefter ut genom dörren. Allt går på under 10 sekunder. Klipp till gatan. Föraren står och varvar motorcykeln. Passageraren sitter upp. Motorcykeln åker iväg med vrål. Klipp till kaféet. En upprörd kafégäst reser sig och ropar: "Vilken fräckhet!" Ägaren som står bakom disken svarar lugnande: De kan inte göra något med längden. Den är gjord av plast."
"Bra där! En ögonblickskanellängd."
"Tobbe, det där är ju ett helt knäppt uttalande. Nu får du förklara dig."
"Absolut. Fortsätt lyssna."
Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Ola och jag sitter här med Tobbe. Hej Tobbe!
Hej Ola!
Vad var det här för något egentligen?
Det får vi väl höra snart, va, i huvudämnet.
Ja, just det. Vad är det för huvudämne?
Vi ska fortsätta där vi slutade för, nu ska vi se, det var förra avsnittet, va? Prata designa för säkerhet.
Ja, det blir kul. Del 2.
Vi har ju lovat 3 delar. Minst. Får se om vi kan hålla oss där eller om vi kommer fortsätta i all oändlighet.
Det här kommer bli en följetong som är lik Dallas. Helt plötsligt så vaknar vi upp av att allt var en dröm.
Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om säkerhet by design.
Ja. Kanske. Det där vi fortsätter. Men innan vi kastar oss över ämnet så har vi 2 saker att avhandla. Och en liten annan grej som jag vill säga. Det är mycket tråkigt och det är med sorg i hjärtat som jag säger att det blir ingen Väg 74-konferens i år.
Nej.
Nej,
det är tråkigt, men det får nog bli så helt enkelt.
Vi har i alla fall en kanonkonferens som vi vet att vi kan leverera i princip när som helst. Och det kommer vi göra när vi känner att vi har de förutsättningarna.
Ja.
Okej, nu är jag redo. För liksom... Jag känner det darrar i luften här. Det kommer ett dilemma, eller hur?
Ja, lite så, va?
Ja.
Det är frågan, ska det bli ryggsäcken eller ska det bli cykeln?
Ja, vi får se. Jag vill ha cykeln.
Och du vet att det du kan vinna är en ryggsäck, ett ridspö, en basketboll eller cykeln.
Eller cykeln.
Kör!
Jag tänkte på det så här, lilla sportspegeln. Ett sånt program skulle inte, en sån tävling skulle inte vara tillåtet idag. Idag hade det varit mer så här. Alltså det är barn som åker dit och sen så kommer de inte ens hem med en ryggsäck om de är kassa på att kasta en tennisboll.
Nej.
Idag hade de fått en PlayStation bara för att komma dit.
Ja, lätt. Alla ska få samma sak.
Ja. Ja, då kör vi då. Nummer 1. Ni ska bli effektivare. Därför har företaget valt att ta in en agil coach som ska hjälpa er. Redan första dagen så började. För att öka tydligheten och hjälpa de som jobbar hemifrån ska ni börja lägga in allt ert arbete i Jira. Det är viktigt att informationen alltid är up to date, så coachen tycker ni ska gå in minst 2 gånger om dagen och skriva vad ni gör just nu. Du skruvar lite på dig och undrar lite försynt om detta verkligen är nödvändigt. Men coachen sträcker på sig och meddelar stolt att hen minsan har fullständig mandat från ledningen. Och passar det sig inte så är det bara att packa sina väskor. Så har vi situation nummer 2. Ni ska bli effektivare. Därför har företaget tagit in en trivselarkitekt som ska kolla på hur arbetsmiljön kan förbättras. Efter någon vecka kommer en rad åtgärder. Ull i taket för ljuddämpning, lite nya krukväxter och en gigantisk tavla på väggen föreställande någon form av månlandskap. Enligt utsagor är det bokstavligt talat målad koskit. Till din stora förtret har de också bestämt att alla whiteboards måste bort, för de är enligt trivselarkitekten det fulaste påfundet sedan ryamattan. Och dessutom ska alla pennor, block och papper bort från skrivbordet för att de gör att det ser ostädat ut. Om någon upptäcks med anteckningar eller skisser på bordet blir straffet att se slumpmässigt vald musikalfilm. Ops, This is Spinal Tap räknas inte. Iför den sån där Clockwork Orange-ställning som gör att du inte kan stänga ögonen. Vad gör du? Vad väljer du, Ola?
Oj, oj, oj. Ända tills det här med liksom hårda repressalier om man upptäcks med papper och penna. Ända tills där så var det ju klockrent val att jag skulle välja den senare. Det är ju... Ja... Lite svårt.
Jag vet ju att så här, grafer och sånt där är viktigt för dig.
Ja, i ditt arbete, så att... det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att kunna få rita och uttrycka saker i bild för mig. Ja. Och jag försvarar det genom att jag tror att folk lättare förstår när de ser bild. Mm. Nej, men jag tar den alternativ nummer 1 där då. Och hoppas på att jag kommer kunna på något snillrikt sätt automatisera det här uppdateringsgrejerna.
Ja. Finns det någon bra API till Jira? Jag har faktiskt ingen aning.
Jag tror inte att det att bra och Jira ska förekomma i samma mening. Men jag håller öppet för att det finns ett API till Jira. Mm. Annars så,
lite annat borde någon skriva ett.
Ja, annars så implementerar vi någonting så här screen scraping och Perl och Curl. Ja. Någonting sånt. Det är hemskt. Jag trodde inte att du skulle träffa så himla... Men det där är en riktigt nasty scenario som jag har varit väldigt nära flera gånger. Nummer 1 där. Ja. Nej, usch. Ja, hemskt.
Ska vi hoppa på en... Lugna ner oss lite med en inzoomning.
Ja, jag måste bara andas lite här och sen så... Sådär, ja. Ja. Vad kallade jag det när jag pitchade det här för dig? Jag lanserade det som...
Någonting med arbetsmiljö. Nej, jag kommer inte ihåg exakt formuleringen.
Ändamålsenlig arbetsmiljö.
Så var det.
Och jag tänker vi... närmar oss det här som det finns minst 2 sätt att designa en arbetsmiljö, men när jag tänkte på det här så min idealbild är att arbetsmiljön är designad för rodd, så att säga. Om vi tar den här metaforiska beskrivningen av arbete som antingen så samarbetar folk eller så samverkar de. Mm. Och samarbete är rodd och samverkan är stafett.
Ja. Vi har ju haft en liknelse uppe många gånger.
Mm. Om inte annat så när vi pratar med utanför podden. Så att säga, men jag tror att den har förekommit i podden också.
Ja.
Så liksom, vad är din idealbild av arbete? Vårt arbete?
Ja, allt annat än aktivitetsbaserad kontor. Fast det är lite det som man kanske skulle vilja ha då.
Ja.
Fast bra sådana.
Men en aktivitetsbaserad, det jag har hört från dig, det handlar ju bara liksom om att vara yteffektiv.
Ja, det är ju det mycket. det man vill ha är ju det ska vara lätt att till exempel det ska underlätta kommunikation.
Mm.
Det vill säga man kan inte sätta typ skärmar runt skrivborden och sånt där som blockerar.
Ja, nu tänker du på ljuddämpande skärmar eller insynsskyddsskärmar.
Ja, precis. Det är ju till exempel så det är på det aktivitetsbaserade kontoret jag sitter i nu. Då är det ju små bås liksom, fast de är inte ens bås utan det är bara en liten en dataskärm med skärmar runt.
Nej, precis. Och då är det ju helt plötsligt stafettarbete känner jag när det kommer upp en sån kommunikationsbarriär.
Mm.
Eller det är inte ens stafettarbete. Det är, jo, jag tror att ja, så här, okej, du kan sitta här för alla dina kompisar som du jobbar med, de sitter ändå inte bredvid dig.
Ja. Bara en sån sak som typ alla mötesrum är i en annan korridor på en annan våning och måste bokas i ett online-system till exempel.
Ja, det finns ingen spontanitet i det.
Nej. Det är ju bra att ha typ ett konferensbord och sitta runt om man behöver så man har gott ombordsyta för att jag vet inte, ha anteckningar och sånt där. Men då ska ju det helst stå i samma rum som teamet befinner sig i. Liksom.
Ja, men jag kommer att tänka på ett gammalt arkitekturellt mönster. Tror jag att det skulle kunna vara. Men det kallas för grott. Och gemensamhetsutrymmen eller caves and commons.
Mm-hmm.
Och liksom personer behöver ju liksom gå iväg och isolera sig ett tag olika länge.
Mm.
Och det gör du då i grottan.
Mm.
Och sen så kommer du ut i gemensamhetsutrymmet sen.
Mm.
Och så gör du det som ni gör gemensamt. Jag inser ju att folk behöver ju gå och skicka mejl, ringa samtal, återhämta sig. Och det kan du göra i grottan, men grottan ska ligga nära det liksom gemensamhetsutrymmet.
Ja.
Om du nu ska samarbeta i grupp så att säga och i formen rodd.
Mm.
Jag har läst en bok som handlar om den här förskolemetoden eller vad man ska kalla det, som heter Reggio Emilia.
Mm.
Och de pratar väldigt mycket om en yta eller en plats som är anpassad för förskola så att säga, eller för, som skulle vara mycket mer då en förvaring av barn och istället ha en sån här kreativ yta, en studio kallar de det.
Mm.
Jag gillar ju den termen, det är liksom, får ju mig att gå igång när man pratar studio istället för jag vet inte vad.
Du tänker bara på inspelningsstudio.
Ja, det är kul. Det är kreativt.
Yeah.
Det är inte så hämmande. Men vad fasken kockar? Kockerskor, vad ska man säga? Folk som lagar mat. De har ju ett kök, eller hur?
Mm.
De står ju inte och lagar mat i någon aktivitetsbaserad lokal.
Och nu ska du gå hit bort och skära lök på skära lökstationen.
I TDD-stationen. Eller teststationen.
Ja. Yeah.
Och nu ska du gå till incheckningsstationen. Nej, jag vet inte. Men jag insåg i alla fall då när jag satt och tänkte på det här och pratade om det här. Att mitt ideal är rodden, så att säga.
Mm.
Och när jag sitter och diskuterar med människor som då förstår jag nu att okej. Okay, de ser på det som att idealet är närmare, om det är en glidande skala då, stafetten kanske.
Mm.
Men ja, vi kanske kan prata mer om det liksom i ett större avsnitt, för jag tror att du också måste lägga upp ditt arbete så att det lämpar sig för rodd eller stafett.
Ja, inte minst idag när det är så många som sitter hemma också.
Mm. Ja, du kan fortfarande liksom, du kan fortfarande ro, det vill säga du har någon form av sätter upp en virtuell mobbstation.
Mm.
Eller så kan du stafetta. Du sätter upp ett repo som du checkar in till, gör pull requests etc.
Mm.
Och det är stor skillnad mellan de två arbetssätten skulle jag vilja påstå.
Mm.
Nu känner jag mig inzoomad och klar.
Mm. Vad bra. Ska vi zooma ut igen då och prata huvudämnet?
Mm, det tycker jag. Då är vi på en liten mini recap. Vi slutade.
Det kan vara bra.
Vi slutade med bounded context. Vi har väldigt mycket använt oss av DDD som plattform, kanske vi ska säga, när vi pratar om den här säkerheten. Vi svänger oss med DDD-termer. Vi har pratat lite, vad är säkerhet? Det är liksom tre typer av, det är en angelägenhet, det är en designprocess. Vi sa, översatte CIA som är liksom konfidentiellt etc. Men våran
kit. Hur var det?
Ja, kit. Ja, kit blev det. Eller kits.
Just det.
Konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och spårbarhet, KITS. Eller på engelska då, CIA, Confidential Integrity Availability och Traceability. Men vi lämnar det. Vi liksom fortsätter rättare sagt nu då och pratar vidare. Och nu ska vi prata om kod som uppmuntrar säkerhet. Och det finns tre saker då som vi anser är grundläggande för att det ska liksom uppmuntra de här integriteten och tillgänglighet till exempel. Och ja, hela den här kits då, då. Och det är att koden är oföränderlig. Det är någon form av försök till översättning på immutable.
Icke-muterbar brukar man väl prata om ibland.
Ja, icke-muterbar.
Om man vill ännu mer för svenska.
Den är väl total rak översättning.
Ja.
Nummer ett. Och sen nummer två, fallera fort. Och då fallerar du när du liksom, du kan inte nå något tillstånd som är otillåtet. Du kan inte skapa en klass. Vi pratar om värdeobjekt och inte entiteter. Du kan inte skapa ett värdeobjekt som är felaktigt, inte en negativ peng. Ett personnummer som är felformaterat eller någonting sånt. Och så då fallerar du direkt då om någonting sånt skulle hända. Och så ska vi också validera våra saker. Så vi är säkra på att det är rätt grejer. Så vi pratar lite grann om immutabilitet, oföränderlighet.
Vi får aldrig ändra våran kod.
Det är inte koden vi pratar om, utan vad den representerar.
Okay.
Men om du inte ändrar din kod, då kommer du hela tiden känna till ganska mycket om den. Det håller jag med om. Ja. Men det är vad den representerar som är viktigt. Och då förhindrar vi sådana saker som vi har haft i våran. Om du till exempel har en representation av en entitet då, i din domänmodell. I vårt fall så är det ett lån, kan vi prata om. Och det här lånet, det har ett lånenummer. Och när du väl har instanserat ett lån, då kan inte du ändra lånenumret. Det är, vi har satt final på den och vi har ingen setter eller någonting sånt, utan vi har skapat oss en klass som är helt icke-muterbar. Den går inte att förändra. Och då blockerar vi skriv till den, så att säga. Vi hade inte lyckats med det här i våran tillämpning, så att säga. Så att vi har vid flertalet tillfällen av olika anledningar haft saker som har lån som har betalats ut och där lånenumret försvunnit.
Right.
Det är riktigt, riktigt jobbigt. Det beror på lite olika saker då. Men mest av allt för att vi jobbar med sessioner och använder ett ORM. Mm. Men det är liksom en annan historia. Det kan vi ta lite senare. Hur ska vi validera såna här saker då? Hur ska vi validera skapandet och validera och göra det lätt för oss? Jo, då har vi någonting som vi kallar för kontrakt. Jag vet inte om du känner till design by contract.
Jo, jag har aldrig använt det själv, men jag har läst om det.
Är det Eiffel som är design by contract mecka när det gäller programmeringsspråk här för mig?
Det är möjligt.
Där är allting preconditions och postconditions. Mm. Förvillkor och eftervillkor. Och då ska vi ha liksom flera nivåer av säkerhet är att föredra. Så vi har våra förvillkor och eftervillkor när vi skapar de här. Och så fallerar vi fort. Och om lyssnarna kommer ihåg den här lilla historien som jag berättade om, den här trälådan som jag gjorde.
Just det, den med gångjärnen utanpå.
Ja.
Som först hade ett lås som bara var att dra upp.
Och ett lås som var väldigt undermåligt. Som bara var att dra upp i princip. Det är ju en, vi kan ju kalla det tveksam form av säkerhet. Men det är någon form av säkerhetsmekanism där i alla fall. Jag skulle ju också kunnat ha lagt allt innehåll i det här, de här papperslapparna med alla hemliga grejer. Jag skulle kunna haft ett skiffer där.
Just det.
Så att all min hemliga kommunikation eller tankar skulle jag kunna skrivit en dagbok med skiffer.
Just det, så kunde du ha en kodbok i en annan trälåda.
Ja, eller
gångjärnen utanpå och undermåligt lås.
Ja. Eller ha ett skiffer som bara jag känner till. Så då krävs det ju fysisk tillgång till mig och liksom djupkunskap om tortyrmetoder, så kan de ju få reda på skiffret för all del. Men,
Musikalfilmer är bra tortyr för Ola.
Det är taskigt att liksom sätta på en film och så under förevändningen, oj vad kul det ska bli att titta på film, så börjar de sjunga efter 13 sekunder. Hej alla Disney-filmer.
Ja.
Taskigt. Hur tar man sig till det här då? Det här med att vi ska liksom input-validera saker. Jag vet inte, låt oss säga att du vill, vad skulle du säga är en typisk entitet som ni har, eller en typiskt värdeobjekt?
Privilegie.
Oj, ett privilegie.
Eller roll. Roll och privilegie.
Okej, en roll. Hur ser en roll ut?
Den har i princip bara ett namn och en lista med privilegier. Ja, en produkt som den tillhör också har den faktiskt.
Okej. Okay. Så när du konstruerar ett privilegium så ger du den en sträng då, eller?
Mm. Eller när vi skapar en roll. Pratar vi roll eller privilegium?
Jag vet inte vilket det är. Vi kan prata
roll, för det är ett enklare objekt. Liksom.
Mm.
Då ger den ett namn som måste vara unikt inom den produkten.
Mm. Och det där namnet, läser du det från en databas?
Ja.
Mm. Så, och då, därför, där vet du att det bara finns ett visst antal grejer. Men tänk om det smyger i sig in någonting med små bokstäver eller liksom någon som har camel-caseat in någonting där. Är det okej? Okay?
I det här fallet är det väl det, men det skulle kunna tänkas att det inte är det.
Nej, och då vill du fallera fort där, så att säga. Mm. Innan du läser upp de här rollerna och så, okej, är det camel caseat eller är det någon som har liksom gjort en editor, så har den lagt till en siffra där.
Mm.
Och så säger, men det här finns ju inte. Då vill du ju att du ska dö där fort.
Mm.
Och vi har ett sånt fall, så att säga, där vi har namn i våran databas.
Mm.
Alltså personnamn.
Mm.
Och det där är ju lite spännande. Jag satte mig ner och tittade på det. Okej, vi skulle ju vilja att personnamn inte innehåller några knasiga tecken. Mm. Och då kom jag på, men hur gör vi det här? Vad är ett knasigt tecken? Vad tycker du är ett knasigt tecken?
Ja. om det är namn så borde det ju bara vara typ alfanumeriska tecken och inte så här semikolon.
Mm.
Den typen av grejer.
En siffra. En siffra.
Ja, men nej, det är ju för sig, det finns ingen som heter någonting med en siffra.
Nej, det tycker inte jag heller. En apostrof då, är det okej?
Ja, det måste ju vara okej.
Och en sån här...
fransman eller något sånt här.
Ja, jo, eller Paul D'Amour.
Ja.
Eller en emiaxang.
Ja, alltså, det är ju... Nu när du säger det är inte helt lätt att designa det där reggexpert för att kolla det där.
Nej, det är det inte. Men om du måste ju börja tajta till det någonstans. Vi har ju haft High Chaparral där, tycker jag.
Mm.
Folk skickar in, alltså har det blivit en felinkodning, så det finns ett semikolon i ett namn.
Mm.
Ett och-tecken. Så är det liksom, det är en HTML-entitet. Och sen umlaut och uml semikolon. Rian. Ja. Okej, vänta, den här personen heter Urjan. Okej, ja, jag förstår. Så jag tänkte, satt mig ner som fasken, hur ska vi ta oss an det här för att vi ska tajta till lite grann? Då gjorde jag en frekvensanalys.
Mm-hmm.
Och det är ett jävligt häftigt sätt att säga att man räknar antalet förekomster bara. Av varje tecken.
Ja. Mm.
Och så tittade jag så här, okej, vilka tecken här är över 10 bestämde jag mig för.
Mm.
Och så kollade jag, men ja, det är ju liksom svenska alfabetet och lite eksang och sådana saker. Och sen hittade jag bindestreck. Är det okej? Okay? Ja, det är det. Hans Christian, Anna-Lena. Ja, men det får väl anses vara okej.
Okay. Mm.
Sen hittade jag stjärna. Och jäkligt mycket stjärnor där. Jag tänkte, vad fasken är det här? Ja, men då är det ju någon gammal import av förnamn och massvis med förnamn då, och så där tilltalsnamnet står stjärnor runt.
Okej.
Okay. Då kan man tänka sig, okej, okay, men det kan väl vara fint att ha, men vi har inte modellerat det på det sättet. Så då, ja, men då får vi söka och ersätta dem. Så efter min frekvensanalys så gjorde jag en sök och ersätta, och sen så, ja, nu är namnen lite bättre skick. Så nu har vi i alla fall ett sätt att tajta till det där.
Mm.
Men någonstans måste du börja med ditt data och se så här, okej, okay, vad kan vi tillåta? Stoppa konstigt inflöde, sen tajtar man till det, fina till det, och sen till slut kan du ju ha din och de här, om man nu inte börjar från början, vilket folk sällan gör.
Mm.
Och då glider vi in.
Jag har ett annat exempel på det där som är ett litet hörnfall av det där med liksom fail fast och så vidare. Mm. Och det är ju det fallet där du har en användare som är en annan utvecklare. Om du skriver ett API till exempel.
Mm-hmm.
Då vill du gärna designa det så att det inte går att göra fel för en annan utvecklare.
Absolut.
Jag tog hjälp av Jocke där bland annat. För ni har ju ett väldigt fint sånt när ni designar era SQL-satser och sådär.
Ja, just det.
Där, som är liksom ett system av builders som gör att du inte kan bygga ett felaktigt objekt egentligen.
Ja, det är väldigt trevligt.
Därför att det är liksom designat på ett sånt sätt. Mm. Jag gjorde ett liknande då i vårt system. Det är faktiskt sjukt trevligt när det går ihop sig liksom.
Mm.
Så att det går inte att skapa till exempel en roll som inte har ett namn, därför att då kommer inte kompilatorn ens tillåta det liksom.
Nej, precis. Vi kommer prata lite mer om det. Så att då kommer vi borra i det där, men hur vi undviker den typen av liksom vad vi har för mönster, och du beskriver bilder nu.
Mm.
Vi pausar det lite grann och sen så fortsätter vi med validering, men det där. Så hur ska vi validera då? Ja, vi pratar ju om det också. Okej, vi vill stoppa mot Olle i grind. Vi vill stoppa det datat när det kommer in. Där har jag slitit med väldigt mycket. Så här, i vilken ordning ska vi göra det här? I vilken ordning ska vi kontrollera att datat är okej? Okay? Ja, då skulle jag vilja föreslå att vi börjar med att kolla avsändare eller ursprunget till det här datat. Och sen storleken, är det rimligt? Sen textuellt innehåll. Och sen syntaxen. Och sen semantiken. Och nummer 1 då. Avsändaren. Om vi vill stoppa till exempel denial of service-attacker eller något sånt där, så börjar vi med att titta, okej, litar vi på den här avsändaren? Är det rätt IP-adress? Vi kollar liksom systemets kant. För att det, du kan lasta systemet, det är liksom, det är asymmetriskt. Du kan med väldigt små grepp sänka ett system, så kallade DDoS-attacker eller DOS-attacker. Du skickar in en gigabyte stort anrop. Och så sänker du ett helt system. En klient, så att säga, sänker ett system som servar annars 1 miljon klienter. Så att då kan man jobba med API-nycklar eller IP-adresser. Sen nummer två då, storleken. Är den rimlig? Är det rimligt att, och det kan man ju kolla på ett HTTP-anrop till exempel. Lasten, hur mycket är det? Eller en fil som kommer. Oj, 1 gigabyte stor fil med postadresser. Ja, det är lite stort va? Jag tänker mig att den borde vara kanske 150k.
Det är inte helt lätt att hitta den gränsen bara.
Nej.
Men fan på att man sätter den för lågt så kommer det komma... Jo, men vi har en sån stor fil.
Absolut, det har hänt flera gånger att vi har sagt nej, nej. Efternamn, det är max 30 tecken. Och sen så kommer det någon spansk ättling som gifter sig med en finne och flyttar in och skiljer sig och gifter sig igen. Uh-huh. Då har vi liksom Villa Lobos Mäkinen Svensson. Så att, ja, det är som du säger. Men någonstans behöver du dra gränsen helt enkelt. Ett kontonummer. Hur många tecken kan det vara? Alltså ett bankkontonummer. Ja, men någonstans runt 20 på sin höjd.
Det borde ju kunna vara ganska...
ganska standardiserat.
Reglerat.
Ja, jo, det borde det vara.
Du bara skrattar.
Ja, jo. Jag säger bara Swedbank. Bara... Nummer tre. Det som på engelska heter lexical content, textuellt innehåll. Det kollar vi för att parsa, som du sa här med regex, det är både dyrt och farligt. Och de tidigare längdkontrollerna här, de skyddar dig nu innan du börjar parsa en XML-struktur som kanske har den här billion laughs eller är jättestor XML. Men här är som sagt regex din vän. Sen kommer vi till fyran då, kolla syntax. Och då kan man använda regexar också. Men ibland blir de för krångliga. Och då använder vi någonting annat då för att kolla syntaxen. Och sen nummer fem. Nu vågar vi agera på innehållet i datat. Och då kollar vi, okej. Okay, hur många såna här ska vi ha? Hur många namn ska vi ha? Vad är det för ålder? Jaha, kan en person vara 2000 år? Nej, jag tror inte det. Då kollar man på japansk hemsida och ser hur gammal är den äldsta japanen, så utgår man från det och så lägger man på 10%. Och när du är klar med det här, då har du dina byggstenar. Då har du dina värdeobjekt. Då har du din adress, ditt namn, din roll, ditt personnummer. Och nu börjar det bli intressant, för nu ska vi prata lite grann om domänprimitiver. Vi har pratat om värdeobjekt. Eller i DDD pratas det om värdeobjekt, och det är den absolut minsta byggstenen. Ingenting får finnas i domänen representerat av en språkprimitiv.
Det får inte finnas en skvalpande string alltså.
Nej. Du ska inte ha något string name lika med Ola. Det ska vara ett first name. Mm. Vi får inte ha en age. En int som en age. Eller en short eller någonting sånt. Utan det ska vara en age. Om det är viktigt i din domän. Kan du nämna några sådana? Du har ju redan nämnt en domänprimitiv som ni har. Och det är role. Och sen tar ni privilege.
Mm.
Är det domänprimitiver hos er?
Mm.
Mm, det är bra. Bra grejer. Och sen när vi har
däremot, har vi inte en primitiv som heter role name.
Nej. Mm.
En role har ju en string som är ett name.
Ja, ja.
Inte en role name som är ett string som är ett name.
Mm, nej, det skulle du nog kunna känna lite på.
Mm, möjligt.
Om du ska konstruera något objekt med två role names eller två strängar, så en role name är någonting annat, då skulle du kunna förväxla de här två vid konstruktionen till exempel. Vilket jag har gjort många gånger när jag har konstruerat värdeobjekt och så är det otypade money så att säga. Vi har två stycken money, en som är ränta eller upplupen ränta och en som är saldo till exempel på ett konto. Så vänder du de två och helt plötsligt har du fått grymt mycket upplupen ränta eller tvärtom, lite upplupen ränta.
Det är faktiskt sant. Vi har typiskt sådana också att vi har, ja, i princip alla våra domänobjekt har, eller de flesta ska jag säga, har typ ett namn och en code.
Ja.
Som är unik i databasen men som också är en sträng.
Mm.
Och där kan det mycket väl, så här, det har jag råkat ut för många gånger i konstruktorerna, att någonstans har man växlat de där två.
Ja, visst.
Att nej, men den här konstruktorn tar name först och codes sen. Mm. Och den här den tar code först och name sen.
Ja, nej, men sånt där.
Så det har jag inte tänkt på, men det är sant.
Det sänker ju kognitiva lasten, enligt mig, jättemycket. Mm. Och att om de här värdeobjekten inte kan, alltså de här domänprimitiven, om inte de kan existera, om de inte är giltiga, då vet du ju också så att ja, men allting jag bollar runt här, det följer liksom affärsregler som vi har.
Mm.
Kontonummer, när jag har ett kontonummer här så vet jag att det är giltigt. Det här namnet är giltigt, det innehåller inget semikolon eller en fnutt. Eller en av mina favoriter, två tågnummer. Om man jobbar i domänen SJ, eller tåg, eller vad man vill kalla det. Att ja, du har två tågnummer. Representerar du det med en sträng? Nej, Ola, din amatör. Det är ju ett nummer. Det är två intar, eller hur? Okej, men det är inte heller rimligt. För du kan ju inte lägga ihop två tågnummer och få ett nytt tågnummer. Du ska inte, det finns ingen add-metod på ett tågnummer.
Nej.
Och vi har diskuterat fram och tillbaka. I våran domän så är år ganska viktigt. Har vi insett. Att ett år hos oss är typiskt ett bokföringsår. Det är en typ av år.
Mm.
Och det bokföringsåret i vårt system, så kan inte det vara före 2004.
Mm.
För det var då systemet blev till. Och det är inte heller rimligt att det bokföringsåret är efter kanske år 2500 om man tar i så man spricker. Och det validerar man då när man skapar det här bokföringsår.
Mm.
Och sen har vi födelseår till exempel, som är en annan typ av år. Eller ett födelsedatum har vi faktiskt. Mm. Och det är samma sak där. Det kan inte vara före kanske 1890. Jag vet inte hur gammal den äldsta svensken, norrmannen eller finnen är. Men då kan vi inte ha någon som är äldre än Jesus.
Nej.
Även om Merlin dyker upp och söker efter sparkonto hos oss, då blir det nej. Även om han är trollkar, så det blir liksom inga pengar.
Nej.
Det är stopp. Och det är lite intressant då, men då kan vi ju resonera oss fram till okej, så här tycker vi att ett år ser ut, ett bokföringsår ser ut så här. Sen har vi e-post till exempel. Mm. Det jobbar vi med ganska mycket. Jag vet inte om ni har e-postadresser.
Nej. Faktiskt slipper vi det. Ja. Det är skönt.
Och då är det så här, då kommer ju en så här tekniker in och så går hjärnan igång på okej, hur validerar vi en e-post? Ja, så sliter de fram RFC:n för en e-postadress. Och det här har jag varit med om i i ett av mina första tidigare projekt, att okej, men så här ska vi validera en e-postadress, och så googla folk lite grann, bra, här har vi en regex för det. Och så tittar man på den här regexen, och den kan, det går att skrämma barn och gamla människor med den. Det ser ut som Captain Haddock har kräkt sin sendmail-config.
Men det måste väl finnas färdiga validatorer för e-postadresser, eller?
Jo, men grejen är att de utgår ofta från en RFC, och vi kanske inte alls är så petiga. Mm. Vi kanske bara vill att, men okej. Ja, vi tycker att en e-postadress ska vara lowercase, och vi tillåter inte alls e-IP-adress efter @-tecknet. Så vår e-postadress, den ska ha alfanumeriska tecken @ och sen så en punkt efter @-tecknet och lite, och sen så kanske 2 eller 3 tecken plus en punkt och så 2 eller 3 tecken, något sånt där. Vi kanske tycker att det är okej. Okay. Vi bestämmer det, i vårt kontext så är liksom en e-mail, det är så. Men sen så har vi våra personnummer. Det är någon form av så här extern identifierar också, så att där måste vi vara noggrannare. Där måste vi följa regler. Så då har vi gått i botten med det här, för det är sånt som man gör. Det är sånt som jag gör. Och så kollar vi så här, okej, hur ser ett svenskt personnummer ut? Vet du det, Tobbe?
Ja, då är det det här vanliga, är det 10 eller är det 12 tecken? Mm. Är det ett streck eller inget streck?
Mm, precis. Och då har jag såklart googlat det här och kollat det här. Och så bara, all right. Det är nämligen så att det där strecket. Det tänkte man så här, okej, det är bara för att som någon form av avgränsare mellan födelsedagen och kontrollsiffrorna. Men det är det inte. För det där strecket, det blir ett plus när du är över 100 år. Det var i alla fall en gammal standard. Och sen så kom folk på att det kanske inte var så jävla praktiskt. Så nu är det mer eller mindre standard då, enligt Skatteverket, som vi får anse någon form av har ganska stort intresse i det här. Så de rekommenderar sekelsiffra, födelsedatum så att säga, och sen så kanske ett streck, men förmodligen inte. Och sen kontrollsiffrorna. Så där har vi bestämt oss för att vi sneglar väldigt mycket på Skatteverkets de facto standard.
Det där störde mig helt sjukt mycket i början. Jag tror det var ICA-banken som började med det där. När man skulle logga in och skriva personnummer så var man tvungen att lägga till sekel.
Ja.
Alltså 1970. Ja. Men kom igen, jag orkar inte skriva de 2 siffrorna.
Jag tänker mig att det kan finnas jobbigare saker i ditt liv, Tobbe.
Nej.
Nej. Living the good life. Hej, välkommen till Väg 74. Podden där en av världarna inte orkar skriva 19.
Dagens ilandsproblem. Åh fan, jag måste skriva 12 tecken i personnumret.
Ja, och det är nästan, vad är det, 20% mer.
Ja.
Men det här ökar ju, om vi jobbar med domänprimitiver, så ökar läsbarheten något enormt. Som du säger, det är inte strängar som bollas runt där du måste titta på variabelnamnet för att förstå sammanhanget, utan du tittar på typen och förstår, typen förstår, typen guidar dig. Och det har också fått mig att inse att vi har inte bara pengar i systemet, vi har olika typer av pengar. Och som vi sa tidigare, det kanske är värt att, det är värt att tänka på när du ska skicka 2 strängar till en konstruktor, du kan vända på dem och det kan bli jobbigt.
Jag känner vi får avsluta den här inspelningen här, därför att jag blir så stressad över hur mycket jag inser jag måste göra i mitt system, som faktiskt hade varit vettiga förändringar.
Vi fortsätter att höja Tobbes blodtryck här. Vi går in på API nu och hur vi ska jobba med domänprimitiver där. För där jobbar vi med externa parter ganska ofta. Och i vår domän så den absolut vanligaste externa parten, det är låneförmedlare. Mm. Och de har ju sin syn på saker och ting. Så här, vad ska vi skicka in? Och hur tycker vi att ett API ska se ut? Och i vårt fall då så har vi ett API för hur du ansöker om ett lån eller skickar in ett lån. Mm. Och då skickar ju de in ett belopp, en önskad ränta och lite mer detaljer. Men då måste vi översätta det här. För vi vill inte hålla på och jobba med våra domänprimitiver där ute vid kanten. För då måste alla förändringar i det API:t följa. Domänprimitiverna måste följa det. Mm. Och det kanske är så att vi har en annan version av ett API någon annanstans. Eller att vi har ett annat API men som använder våra domänprimitiver, men det är inte exakt samma sak. Så vi har ett databärare mellan våra kunders API eller våra kunders data och våran domän. Mm. Och det här kallas populärt för ett anti-corruption layer eller ett antikorruptionslager. Mm. Och det är bra att ha, för att annars så binder du dina domänprimitiver och din domän till externa parter. Och det vill vi inte göra i regel.
Nej, vi har samma problem att vi använder ju ett överföringsprotokoll som heter GPC, som är ett binärformat av Google. Och okay. Där har man ju någonting som heter protobuf. Du skriver, du definierar dina objekt i en YAML-fil eller något sånt där. Mm. Och vi vill ju gärna prata om de där objekten. Men så har vi insett att vi vill ju inte prata dem mot tredje part. Där vill vi använda så enkla primitiver egentligen. Därför att det ger oss mer möjlighet att kunna förändra. Liksom. Mm, ja. Annars så skulle vi påtvinga användaren att de måste uppdatera sånt där, och vi ändrar våra protobuf.
Mm. Nej, men det vill man. Man vill ju, alltså jag vill i alla fall koppla isär de två. Mm. Och vi fortsätter med våra domänprimitiver. Ibland är det väldigt, väldigt viktigt att när du har läst ett värde så får du inte läsa det igen. Till exempel lösenord. Och som så här, ja, men det ska du bara läsa en gång. När du har läst det lösenordet, då ska du inte få läsa det igen, för att vi har redan konsumerat det. Det ska bara användas vid inloggningen till exempel. Då konstruerar en läs en gång objekt eller read once objekt. Och det gör vi när vi tycker att saker är känsliga. För att till exempel Tomcat eller en annan HTTP-server, webbserver, de, när man stänger ner dem, så serialiserar de objekt. Mm. Och när du serialiserar ett objekt, då skrivs det ner på disk. Mm. Och då kan du läsa det här objektet. Mm. Eller om du serialiserar det över någon annan, så att säga, på något annat sätt. Men då kastar den ett exception när du försöker läsa värdet en andra gång.
Det är som är så här Mission Impossible uppdragsobjekt. Mm. Som brinner upp när man har läst det.
Ja, precis. Exakt. För det får liksom, det får your eyes only. Det var bara du som fick läsa det. Mm. Som du känner då, som du var inne här på, att när blodtrycket höjdes lite, att du känner att du har kladdig kod. Då är det dags att introducera lite domänprimitiver där. Och då vet du liksom att när du gör ett uttag. Ja, uttag kan inte vara negativa. Sitter någon illvillig användare och tar ut minus 10 spänn eller 10 000 eller 10 miljoner, som i själva verket då skulle vara en insättning, skulle det bli ett negativt uttag. Mm. Men då kommer det bonka långt ut vid kanten. Och tänk liksom på det här då, i vilken ordning du gör det här. Hur du verifierar dina domänprimitiver. Börja med ursprunget, sen storleken, sen lexikalt och sen syntaxen, då formatet och sen semantiken. Och just domänprimitivet, då är det semantiken som är väldigt viktig.
Semantik!
Vi länkar in till en rolig film om semantik.
Yeah.
En dryg minut om semantik. Okej, hur är det med blodtrycket, Tobbe?
Nej, det är under kontroll.
Det är under kontroll. Bra, då går vi vidare till oföränderligt tillstånd och tillstånd som förändras. Usch!
Förändras?
Ja, tillstånd som förändras. Saker som skapas ska förbli så som de skapades. Det är ett härligt motto när du programmerar.
Mm.
För att då kan du resonera om dem. Jag ger en liten försmak här på vad som komma skall om man inte använder immutable. Jag säger bara Javas date. Så, nu har vi planterat ett litet frö här i huvudet på folk och så ska vi prata lite om andra saker. Sen kommer vi tillbaka till den. Vi vill ha entiteter som är immutable. Men de måste ändå kunna göra någonting här. Och om ni inte kommer ihåg vad en entitet var, så är en entitet det i våran domän, det är någonting som har en unik identitet. I min domän så handlar det om konton, lån, personer. I din domän, Tobbe, vad skulle det kunna vara?
Roller, privilegier, preferenser.
Mm.
Användare.
Mm. Så du vet att när du liksom har läst upp en användare, då ska den förbli den användaren. Den ska inte få några andra privilegier. Kanske inte. Eller kanske ska kunna lägga till privilegier. Vem vet?
Mm. Användaren ska ju fortfarande vara den andra.
Ja.
Men det är klart att hans eller hennes rättigheter kan ändras.
Nej, precis. Du ska inte, vi ska inte kunna skapa ett konto. Och nu snackar jag ett kontoobjekt. En representation av liksom verkligheten utan en innehavare.
Nej.
Det ska liksom inte kunna existera, det objektet. Och här har vi ett väldigt vanligt mönster som vi ser, i alla fall jag ser i kod. Det är att vi följer inte det här mönstret, utan mönstret är att vi gör ett nytt instansierat objekt och sen så har vi setters på allting.
Mm.
Och nu kommer vi lite grann, nosar lite grann på det här du sa där med builders förut. Att vägen runt det här då finns flera sätt. Men vi börjar med det enklaste. Och det är att du, när du konstruerar ett objekt, så skickar du in allting i din konstruktor.
Mm.
Annars blir det bräckligt på grund av att om du ska ha dina setters, då måste du minnas och sätta alla värden. Annars är det något som, någonstans som saknas, och då är det inte komplett objekt. Och då är det inte immutable heller. Men det blir lite jobbigt om du ska konstruera objekt med 20 argument.
Ja.
Och då kan vi tänka oss lite olika scenarion. Att du har någon form av konstruktor som representerar de allra flesta fall. Och sen har du domänvänliga metoder som sätter icke-obligatoriska saker.
Japp, så har jag gjort.
Ja. Så då gör du en new person, och så skickar du in ett full name och ett civic reg number och så någonting annat kanske. Och sen har du en icke-obligatorisk sak som typ du sätter så här, att de är, du sätter det civilstånd kan vi säga. Vi anser att det civilståndet inte är viktigt, men finns det så sätter vi det, till exempel. Men du, Tobbe, du jobbar du med builders eller med ett så kallat flytande gränssnitt, eller fluent?
Ja, både och skulle jag säga. Mm. Men
vad föredrar du då?
Ja, jag gillar ju de där fluent API:er.
Som ett fluent interface då skulle du kunna göra en sån account. Du har en account service kanske som account create, och sen så sätter du en with credit och sen så med en räntetrappa och så vidare. Eller så kan du göra det med bilder. Och då kan du kapsla in din bilder i din klass om du vill bygga, så du inte delar med dig av interna grejer, liksom inälvorna i de här klassen, utan du vill ju dölja dem. Så då kan du göra din bilder, så sätter du en massa saker, och sen så när du är färdig, då returnerar du, medan du bygger ditt objekt, så returnerar du bilden, och sen så gör du bild och utkommer ett färdigt objekt.
Mm, just det.
Nu tycker jag vi hoppar tillbaka till det här härliga date som jag älskar att hata. Och det får vara som exempel på att även väldigt erfarna programmerare gör fel ibland. För det här date är ju en del av Java så att säga.
Mm.
Och även där kom de på att vi ska ha en set year och en set hour till exempel, och en set day. Och då har du ett muterbart objekt helt plötsligt. Du gör ett nytt datum. Och sen så kan någon som får tag på det här datumet sätta om året. Och det är ganska dåligt. Speciellt om du har saker som beror på datum. Till exempel ränteberäkningar.
Mm.
Och vet du vad som är dubbelt dåligt?
Nej.
Det är om man kan sätta om inte bara datumet utan också om innehållet i datumet på en ränteberäkning. Låt oss säga att du har ett sparkonto och så sätter du slutdatum för ränteberäkning med en set-metod.
Mm.
Och då kan vem som helst sätta om den, så kan ränteberäkningen bli helt koko. Det här skulle kunna hända någonstans. Men om du ens, eftersom Java så är det här, du använder någonting som heter pass-by-reference, så tror jag att det är C-sharp också.
Mm.
När du får tag på ett objekt så får du tag på en referens till det objektet. Då kan du ju börja modifiera det objektet om det är modifierbart.
Mm.
Och vi vill ju inte ha tillstånd som förändras, eller hur? Usch och fy.
Mm.
Då är vi egentligen tillbaks till att låtsas att vi har allting är immutable. Då har vi egentligen en sak kvar att prata om. Och det är listor och mängder.
Mm.
För de är i regel, i alla fall i Java, inte immutable. Deras tillstånd går att förändra. Det går att lägga till saker till en lista.
Mm.
Och då behöver du börja jobba med listor också som inte går att lägga till saker i.
Mm.
Eller kapsla in det, eller både och faktiskt. Pulsen, hur är den?
Jag fick nog flashback till någonting angående det där med listor. Att det var ju något trick man kunde använda. Var det när man höll på med mockar eller vad var det för någonting?
Menar att man skulle kunna göra?
Nej, det var någonting man hade såna inline implementationer av saker, och sen så skulle de använda saker utanför sig själv, och då fick de bara använda final objekt eller någonting sånt där.
Mm-hmm.
Och då kunde man returnera, då kunde man använda sig av listor istället, för då kunde listan vara final, men det gick fortfarande att lägga till ett resultat till listan.
Okej. Okay. Var det sen kringgå någonting?
Ja, precis.
Det låter inte bra. Ja, men nu har vi pratat om immutable och svårigheten med det då, då. För att de har ju någon form av livslängd. De kan ju kanske variera över tid. Det är meningen att entiteter ska göra det.
Mm.
Du ska kanske kunna lägga till en låntagare på ett lån. Och då är din lista av låntagare ytterligare en då. Men då finns det fyra mönster som gör att man kan minska komplexiteten i tillståndet. Jag tänkte att vi skulle prata om att minska komplexiteten i tillståndet här en liten stund. Och de här fyra mönstren, då kan vi jobba med delvis oföränderliga entiteter eller tillståndsobjekt eller entitetssnapshots, ögonblicksbilder eller entitetsstafett. Tänk dig att du har ett konto. Återigen, vi är i liksom pengadomänen. Du ska göra ett uttag och din entitet är kontot då. Du begär ett uttag och du kollar saldot. Sen så börjar någon annan göra ett uttag. Och du kollar saldot. Saldot är okej i uttag 1. Saldot är okej i uttag 2. Och sen så betalar du ut uttag 1. Och sen så betalar du ut uttag 2. Mm. Med lite otur då så har du fått dubbelt så mycket pengar ut från ditt konto. Och det kanske är tur för den som tar ut och otur för den som faktiskt betalar ut. Och det här är ett ganska vanligt problem. En så kallad race condition. Och jobbar du enkeltrådat eller multitrådat så kan det här bli olika svårt. Mm. Det är faktiskt så pass klurigt att det här händer ganska ofta. Att det blir fel här, eller fel tänk åtminstone. Och i sämsta fall så leder det till övertraceringar. Eller faktiskt att du aldrig får tillbaka de pengarna. Vad vill vi göra då då? Vi vill minska, enligt mig, de rörliga delarna. Vi vill till exempel att när du konstruerar ett konto så har du en person. Och sen kan du, det finns ingen set person på den sen. Det är kontoinnehavaren. Du kan liksom, efter du har konstruerat ett konto, du kan inte gå och sätta om kontoinnehavaren. Mm. Och i det här Java så använder du final då. Mm. Och det finns motsvarigheten i C#, det vet jag. Och då måste du tänka igenom så här, vad behöver ändras här? Och så är det bara de sakerna som får ändras. Och det här mönstret kallas för delvis oföränderligt tillstånd. Men så kanske vi tycker att det räcker inte. Och då kan vi jobba med tillståndsobjekt. Där själva tillståndet representeras av ett objekt. Och de får bara befinna sig i vissa tillstånd. Så du har ett orderobjekt till exempel. Eller som är antingen så utbetald eller ej utbetald. Och lägger alla regler där istället för att försöka upprätthålla alla regler i en entitet. För det kan bli svårt. Det är typiskt så om du hör någon säger så här att ja, men vi lägger bara till en if här.
Mm. Hashtag classic.
Det är en klassiker. Då vet du att du är på väg någonstans mot ett tillstånd som kan vara ganska hårigt. Och då är det bra att fundera på så här. Vi kanske ska ha ett tillståndsobjekt. För oss så skulle det kunna vara lånestatus. Och då skulle vi kunna tänka oss att vi har en servicemetod som jobbar med det här lånet. Och lånestatus, den innehåller en metod som är utbetalat. Att lånet är utbetalat. Och så när du då, så kan du lägga det på, eller du kan lägga att lånet ska till inkasso. Om du väljer att lägga lånet till inkasso, då ska du inte kunna betala ut lånet sen. Så du kollar så här, okej, nej men ligger lånet på inkasso? Nej, det gör det inte. Nej, men, eller om det är något annat tillstånd som inte får förekomma innan du betalar ut, så kollar du alla dem och så kapslar du in det beteendet i den här tillståndsobjektet.
Just det.
Och så till exempel, ja men du konstruerar ditt lån med en lånestatus och sen när du ska betala ut så kollar du, det är inte utbetalt och sen så, bra, det är inte utbetalt eller ligger inte på inkasso och då börjar du förbereda dokumenten och sen gör du en pengaöverföring. Och det finns lite fina exempel på det här, men det läser väldigt tydligt när man konstruerar koden på det sättet.
Mm.
Så det är sätt att liksom jobba med att minska komplexiteten i tillståndet. Sen är det ett tredje sätt. Och det skulle jag vilja förklara med en metafor. Och det här sättet handlar om en ögonblicksbild. Så tänk dig att du håller kontakten med en vän via Instagram. Den personen tar bilder på sig själv. Som representerar saker den personen gör eller inte. Och du sitter och tittar på de här bilderna. Och du vet mycket väl att de här bilderna är inte den personen. Det är bara en ögonblicksbild. Det är ju en snapshot. Mm. Det förstår man, eller hur?
Mm.
Ja. Så kan du göra med kod också. Du kan ha en order ögonblicksbild, en order snapshot. Du kan ha en loan snapshot. Och när du tittar på den här så vet du att du kan ju inte göra förändringar på ögonblicksbilden. Du kan inte interagera med ögonblicksbilden. Men du kan ha en tjänst som låter dig göra saker med en referens där till ögonblicksbilden. Okej, ögonblicksbilden här och ögonblicksbilden, den representerar en order. Och det ordernumret kan jag tillsammans med annan information, andra domänprimitiver, göra någonting. Så vi kan ha en låneservice som har en lägg till medlåntagare som tar ett lånenummer och en person.
Mm.
Och när är det här bra då? Ja, till exempel om du har väldigt hög last. Där du inte kan hålla på och läsa och skriva och tillåta sånt. Utan du bara läser upp ögonblicksbilder. Som du vet att nej, men de kommer ändå inte ändra i det här. Eller om du har olika behörighet för läs och skriv till exempel.
Just det.
För då lägger du ut själva skrivet i en service vid sidan av. Och där har du helt andra krav på säkerhet.
Hur förordas det då att man ska man döpa de här till snapshot eller?
Jag hade nog gjort
det. Så att man vet att det är en snapshot.
Ja, det hade jag nog gjort. Det blir väldigt tydligt om inte annat.
Eller ögonblicksbild med ö om man nu skriver sin svenska.
Ögonblicksbild. Om man är swengelsk. Ja, det fjärde mönstret och sista mönstret för att minska komplexiteten i tillståndet är vad vi kallar för entitetsstafett. Tänk dig en livscykel på ett objekt. Vi tar någonting som de flesta är väl förtrodda med här. En person. En person föds. En födelse, genomgår en födelse. Och sen så barndomen. Och sen ungdomsår. Och sen någon form av vuxenskap. Och sen så är det dags att plocka ner skylten, kanske.
Ja.
Men om du tänker på det här ur ett annat perspektiv och så skiftar du det och sen så pratar du istället om entiteter. Och då kommer du fram till entiteterna barn, ungdom, vuxen, pension. För att de här interna skillnaderna kan vara så jobbiga att hålla reda på, så att det är viktigt att, eller blir enklare om du kapslar in dem i en entitet. Till exempel för oss då, återigen, så har vi stora problem och haft mycket snack om livscykeln för ett lån.
Mm.
Vi har kallat det för lån. Låneansökan. Ett ej utbetalt lån. Ett lån som saknar information, saknar kreditbedömning. Det saknar, alltså det är lån. Och det har ställt till det väldigt mycket. Så nu har vi börjat prata istället om en ansökan. Och så här, är ansökan komplett eller inte? Och när ansökan är komplett, då blir det en offert. Okej, vad saknas för att göra den här offerten komplett? Och sen så, efter ett tag så kanske det blir en order eller ett lånerbjudande. Och sen blir det ett lån. Ja, det är lånet utbetalt, men när lånet är löst då, vad är det då? Ja, då kanske det är en löst kredit eller ett före detta lån.
Mm.
Och då får de här entiteterna representera tillstånden då.
Jag tycker du ska heta fas 1 lån, fas 2 lån, fas 3 lån, fas 4 lån, fas 5 lån, fas 6 lån istället.
Ja, vi kan diskutera det sen, separat. Så det blir någon form av entitetsstafett då. Du lämnar över stafettpinnen till, från ansökan till offert. Du lämnar över stafettpinnen från barn till ungdom, till vuxen till åldring. Och det här är väl ett ganska enkelt sätt att se vad stafettpinnen ska lämnas över, det är var kan du inte gå tillbaka?
Mm. För det är också en vits då att du kan inte gå ett steg tillbaka i stafetten.
Nej, precis. Ett lån kan inte bli en offert.
Då får det bli typ ett makulerat lån och så får man börja om från början.
Ja, ett lån är det när det är utbetalt. Och lån som är utbetalt, de kan antingen lösas eller skickas till inkasso till exempel. Och det ska finnas bara en överlämning. Det är en bra kontrollpunkt också. Finns det bara ett sätt att gå vidare här? Mm. När gör vi det här då? Ja, nej, men det här gör vi när vi har för många olika tillstånd på saker och ting. När det liksom är ett myller av semaforer som slås av och på. Mm. När du inte kan gå tillbaka och när det finns relativt få övergångar. Så med hjälp av de här fyra mönstren, delvis oföränderliga entiteter, då löser vi ett integritetsproblem. Det är samma sak med tillståndsobjekt. Och ögonblicksbilder, då löser vi både tillgänglighet och integritet. Och med den här entitetsstafetten då löser vi också integritetsproblem. Och jag tänker att där stannar vi för idag.
Mm, det låter bra.
Vi kommer återkomma med mer i det här ämnet. Och då kommer vi prata om hur vi hanterar när det fallerar i säkerhet. Vi kommer också prata om hur du gör i din leveranspipeline. I ditt leveransrör. Det vill säga hur du jobbar med enhetstester etc. Vi ska prata lite grann om hur man jobbar med legacy-kod. Och lite grann om mikrotjänster.
Spännande. Det här har varit ett väldigt mastigt avsnitt. Mycket bra tips.
Mm. Det finns klistermärken att inkassera.
Precis. Superfina.
Mm.
Om man vill se hur de ser ut så har vi tweetat någon bild.
Ja, vi tweetar om det igen. Och vi kan bara säga att det finns några kvar. Så dela gärna med er någonting som glädjer er. Så kommer vi kontakta er och fråga, vill du ha ett klistermärke?
Mm. Då kan man använda Twitter-kanalen. @vag_74 har vi på podcasten.
Mm.
Ola heter @elnestam och jag heter @tobbeanderberg.
Mm.
Och sen finns vi även på e-mail pod@agicle.se.
Och LinkedIn går att hitta dig och mig.
Ja.
Tobias Anderberg, Ola Elnestam. Eller Agicle kanske.
Mm.
Med de orden så tackar vi så mycket för den här gången. Och hoppas ni får en trevlig dag och en vecka etc. Tills vi hörs nästa gång.
Tack så mycket.
Hej då.